dragning. Varför äter folk så mycket semlor i år? Ja, men det har väl med kriget i Ukraina att göra kanske. Barnen i Palestina tänker man på, så äter man en semla.
Ja, man måste få unna sig någonting. Det känns också som en ganska dålig obsessär i Sveriges Radio.
Ge oss inga idéer. Jag har skrivit många dåliga essäer, så att varför inte?
Finns det någonting intressant kvar att säga om semlan? Jag tror inte det. Jag tror att allt intressant är sagt.
Allt heligt profaneras.
Mm, men till och med det är gjort. Alltså semlan har ju redan profanerats. Och den debatten kring semmelwraps, chokladsemlor och allt det här, det har liksom redan gått 10 varv.
Ja, nu förhåller man sig inte längre till semlan när man gör det, utan det känns som att folk gör det bara för att retas. När man släpper en semmel milkshake så ingen tycker nog att det är coolt. Inte ens de som har gjort det känner att de är innovativa.
Nej.
Det är bara för att peka ett stort finger.
Men jag tror ni två är säkert båda bekanta med den här italienska marxisten och akademikern som har dekonstruerat den italienska matkulturen.
Mm.
Känns som Italiens mest hatade man. Det skulle liksom inte gå i Sverige.
Nej.
Nej, man hade väl fått sitta i tv-soffan och berätta lite om vad man hade gjort mot den stackars hemland. Liksom.
Men ingen hade blivit arg, eller hur?
Nej, det känns ju som att svenskar går runt hela tiden och är så... Yes, meatballs are actually from Romania. We did not invent them at all. Alltså, vi har ingen stolthet alls.
Det enda man skulle kunna göra är kanske ställa sig och runka i sin semla. På ohämtlig plats.
På Gustav Adolfs torg.
Mm. Då hade man nog kunnat skapa någon
på tisdag.
En semmelkontrovers, tror jag.
Ja, det är sant. Det skulle uppröra, det skulle det göra. Men är det på vilket sätt, är det ett politiskt ställningstagande? Och på vilket sätt då?
Öppet förtolkning, säger jag med munnen för att semla.
Men är det, jag undrar verkligen om det är att du skändar semlan som blir kontroversen, eller om det är runken i sig.
Jag vet inte, men det hade ju inte blivit samma. Alltså, hade jag ställt mig och onanerat på Gustav Adolfs torg en vanlig tisdag, då hade ju höjt ögonbryn och ordningsmakten hade tillkallat, så jag hade med rätta blivit dömd i domstol för ofredande, eller vad det heter, indecent exposure. Om jag gör det i en semla, då blir det riksnyheter.
Mm.
Det kommer de plocka upp i media, kan jag säga.
Och jag förutsätter att Lars Vilks och Dan Parks försvarare kommer att stå på din sida.
Naturligtvis kommer de det.
Vad heter han? Dan Parks gallerist.
Mm. Jag bråkade med Dan Park igår om priset på en Gucci-caps.
På internet eller på fest?
Nej, på Twitter.
Inte på härberget.
Men det känns också inte som en sak en väldigt full Ali ska ge sig in på. För att han sa att han bara var tvungen att belåna sig för att ha råd med en Gucci-caps, och så skickade en massa länkar på jättebilliga Gucci-caps.
Men Dan, det finns väl ingen som ger Dan Park ett lån, eller?
Nej.
Han har usel kreditvärdighet.
Jaja.
Inte ens jag vill ha Dan Parks pengar. Men vad var era positioner? Din var, den är ganska billig, och hans var, den är kopiöst dyr.
Jag tror att han försökte göra någon så, vänstern är bara ett gäng rika medelklassjävlar och det är vi som arbetar på riktigt. Om man med arbetare skriver cyklon B.
Narkomaner.
Man får tänja på arbetarbegreppet ganska långt för att lyckas skona in de Park där i, va?
Men strikt sett så äger han väl ingen produktiv medel liksom.
Han har ju sax, papper och lim. Eller får han låna det, tror du?
Ja, oh, han är så värdelös. På tal om trötta takes. Dan Park beskyller vänstern för att vara medelklass. Alltså, det är fan det tråkigaste. Alltså, det var ju tråkigt redan till 98.
Jag tycker ändå att Dan Park är bortslösad på extremhögern. Som i den formmässiga formen av street art som är så pass gränslös. Känns det som att det är synd att han är nazist också?
Mm, vi borde liksom ta tillbaka, ska vi liksom reclaima Dan Park?
Eller bara skapa vår egen?
Ska vi skapa vår egen Dan Park? Problemet att ingen skulle ställa upp på det.
Det är som när man om man inte hade varit nazist och det är så hemlös, galen man, kom in på konstskolan. Gör jättekontroversiell gatukonst.
Men går det att dra en rak linje från Dan Park till exempel Riksstudios? Alltså, vi har pratat mycket om det här att vänstern har byggt tv-studios i varenda jävla stad i Sverige. Mm. Men det är ingen som vill göra tv. Och min teori är att jag skulle inte vilja göra tv för att jag är rädd för att det skulle bli dåligt.
Mm.
Men tittar jag på Rix så sitter det 7 farbröder där och sänder timme ut och timme in av det som ungdomarna kallar för cringe. En gräns som de bara har valt att skita i, och det fungerar.
Ja, men jag tror att vänstern måste bli kanske lite mer gränslös och orädd. Men det jobbiga är ju att vi har väl kanske, det kanske är svårt för oss att bli hemlösa sprutmarknarkomaner och lyckas, att vi inte är onda.
Ja, just det, för vi är ju anställda av
Big Soros.
Ja.
Nej, men jag tänker bara liksom, alltså, min mamma förlåter väl mig ganska mycket av mina olika liksom politiska utspel och excesser, men hon hade blivit besviken om jag blivit hemlös sprutmarknarkoman. Jag vet inte om jag vill liksom, där går någon slags gräns.
Vänstern lyssnar för mycket på sina mammor.
Mm. Så är det.
Kanske att vi skulle podda med Dan Parks mamma någon gång.
Det hade varit supermysigt.
Vi har pratat om att göra mammapodden. Att vi fyra är den regelbundna i redaktionen för kommentar. den, att vi sätter våra mammor här bara.
Jag var med om en så himla rolig Dan Park-relaterad händelse en sommardag i Malmö. Jag sitter med två kompisar på en uteservering på Mellan och dricker en öl. Och sen så promenerar Dan Park förbi. Och sen säger vi så bara, fan Dan Park, vi får skälla ut honom. Vi får skicka honom härifrån. Så reser vi oss upp och ska liksom gå med raska steg mot honom. Så men vi hinner inte gå utanför uteserveringen innan det kommer en sån rask yngling och bara hoppsparkar honom bakifrån. Han bara skriker åt honom, du visar inte på Mellan. Sparkar honom lite och sen så kutar du ifrån. Och sen så, och då är det liksom hela, det händer liksom precis utanför uteserveringen. Så uteserveringen liksom reser sig upp, de 20 människorna som sitter där.
Nej, säger de.
Ja, och jag sa bara, nej men vad händer? Sluta, stopp honom. Och då ropar min kompis, det är lugnt, det är Dan Park. Och då satte sig alla bara ner igen och drack öl. Jag bara tittade på honom när han låg där som en liten hög med skräp. Åh, Dan.
Men vi har väl en motsvarighet till Dan, inte riktigt lika extremt, men YouTubern som spelar in alla demonstrationer i Göteborg. Jag tänker inte ge honom några klick, så jag säger inte vad han kallar sig för. Men han är också beroende av stryk.
Ja, det är faktiskt.
Man tänker att det är liksom en universal lösning. När någon har fått stryk på en demo, ja, men säg tre gånger, så finns det någonting, liksom någon inre impuls, bara betingning. Mm. Icke.
Nej. Tvärtom. Så som ett tvagat svin återvänder till leran, som det står i Petrusbrevet.
Det är som att hundar alltid kommer tillbaka till det de har spytt ut och försöker slicka upp det.
Ja.
Så är det. Jag ska ha mer kaffe. Ali?
Ja.
Kom inte.
Berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det.
Äta Komintern.
Jag har växt upp i det.
Komintern.
Jag hatar det.
Äta Komintern.
Ska vi försöka inleda på något snärtigt sätt?
Ska vi göra det? Ska vi säga hej ordentligt? Vill du börja, Gaspar? Vill du berätta hur du mår till exempel?
Jag är lite bakfull, men nu har jag ätit en semla och druckit ett glas läsk. Så nu mår jag lite bättre. Annars är det rätt bra med mig. Det är sportlov.
Det är sportlov. Det är första lördagen i februari, är absolut inte. Men det är första lördagen på sportlovet. Jag heter Andreas. Det här är Komintern. Och med oss i studion idag är Ali Alonso.
Hej!
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag var också lite bakfull i morse, men det har gått över. Så nu är jag redo.
Vad skönt.
Ja.
Vad är din relation till Göteborg?
Jag har inte haft en så stark relation till Göteborg, men min flickvän bor här. Så att jag har bara varit här ganska frekvent sen vi blev tillsammans och sen bokmässan. Men annars har jag nog ingen starkare relation överhuvudtaget.
Nej, möts du av något Stockholmshat?
Nej, inte än. Men små kommentarer från servicepersonal och så vidare. Men inget hat. Inget direkt hat.
du är stockholmare.
Vad skönt. Jag, mest autistisk i redaktionen, blev ju stressad och orolig över att vi har förberett så lite idag. Det hänger också ihop med att du är så himla intervjuad just nu.
Ja,
det är för att du är bokaktuell och intervjuad, medverkar i all media.
Mm.
Ja, hur har det varit?
Jätte konstigt. Problemet, nu sitter jag här i en podcast, men problemet med just talspråkig intervju som kanske transkriberas till text är ju att man kan liksom inte bli nöjd med svaren vad man än gör. För att ingen som läser tar i beaktning att man ibland bara säger saker som man inte står för eller som man tycker. Så att jag har försökt att säga att jag gärna tar det på enkät, att jag hinner skriva, tänka igenom svaret. Men det har varit jättekonstigt. Speciellt när jag också fattat att de aldrig skickar intervjun eller recensionen till en. Så att jag har behövt böna och be om att få saker som ligger bakom betalvägg.
Just det. Finns det någon formulering som du har varit nöjd med och sen har du sett att de har transkriberat den lite fel? Jag tänker att du är petig med ord.
Nej, det är snarare så att jag inte är nöjd med vad jag har sagt. Att en intervju har kommit ut och så har jag varit så, fan sa jag? Men det har inte varit jättestora skandaler. Det har varit med att jag är petig med mig själv. Men, kanske. Men det har varit konstigare att vara recenserad än att bli intervjuad. För intervjun är jag ändå med. En recension är ju konstig egentligen bara för att någon annan har läst och tolkat vare sig de tycker att det är bra eller dåligt, så känns det väldigt konstigt. Speciellt när recensionen inte är riktad mot mig utan mot en läsare, så jag är inte med i ekvationen alls.
Just det.
Det är liksom ett samtal mellan DN och DNs läsare där de så berättar om mig.
men jag har någon slags smygande misstanke om, alltså ju mer liksom, ofta är det så när jag ser en film eller läser en bok och sen så blir jag så här tagen av den. Och tänker så här, jävla vilket snille det är som har liksom skapat det här. Vilken otroligt djupsinnig och intressant varelse som har liksom producerat en sånt här verk. Och så ser man någon intervju till exempel. Det största exemplet tänker jag Ruben Östlund. Ganska dum vanlig kille liksom. Och sen så tänker jag, är det så att du ibland liksom läser en recension och är så här bara... De presenterar för sina läsare, DNs läsare, en person som inte alls är jag. Liksom. De läser in... Eller du har fått sitt eget liv.
Ja, det är antingen att jag presenteras som någon så förgrundsfigur i ett jätteironiskt Stockholm när jag bara har... Alltså det känns som att jag tillskrivs väldigt mycket makt som jag inte har. Att jag har ju bara skrivit saker och dykt upp på olika ställen och fått bli publicerad i tidskrifter och liksom försökt gå in i någon sammanhållning. Och sen ibland tillskrivs jag som så en av de mest coola, hippa, ironiska, coola stockholmarna som inte bryr sig om någonting. Fast jag bara... gör mitt bästa.
Ja, och är det någonstans en, vad heter det, självuppfyllande profetia, eller?
Att jag blir.
Därför att om DN säger att du är förgrundsfigur för en ny generation av ironiska Stockholmspoeter.
Ja, blir jag det?
Ja.
Ja. Det får vi se hur det blir. Men det jobbigaste är väl när folk har sagt, alltså just epitetet så ung och lovande, liksom underbarn, om alltså så. Det känns ju jobbigare. För då kan jag få den här känslan av att men det var ni som sa det. Jag skriver bara och håller på. Det är som när någon så litet barn dribblar jättebra på gatan i Brasilien, så tar man in den i landslaget, så är man som, han var inte alls bra. Så var som, nej men han sa inte att han kunde spela i landslaget. Det var ni som tog in honom.
Inte, du har aldrig sagt underbarn om dig själv.
Nej.
Kanske det du borde göra, bara sätta flaggan i marken.
Jag är ett geni.
Jag är ett ungt, ironiskt stockholmsk. Ja,
som nu har tagit ifrån möjligheten att slå underifrån. Mm. När sist var det, handlar det här om mitt sociala medierflöde? Eller är det ovanligt stor uppståndelse för att vara en poesidebut?
Det är ovanligt stor uppståndelse för att vara en poesidebut. Fast det känns som att det har börjat komma. Det kanske är mer tidsspecifikt än just mig. Aya Kanbar, som också debuterade, fast hon debuterade när hon var 16. Och det var också ganska stor. Och det är egentligen inte konstigt att poeter debuterar när de är unga. Det är ganska vanligt att man debuterar när man är 19-20. För att poesi är så barnsligt. men ja, det har varit ovanligt stor uppståndelse. Och väldigt många har haft så spaningen att typ så poesi är inne igen. Och där känner jag, och där har de också sagt att det är på grund av mig. Och då vet inte jag vem jag har påverkat och inte.
Nej, men så är det väl med allt. Eller man är väl aldrig oberoende av... liksom.
Nej.
Du kanske hade varit ledare för NSDAP om du hade släppt den här 1937. Det är svårt att veta exakt. Men vad har framgången för pris?
Du menar vad jag har offrat?
Ja, eller vad får du offra? Finns det någon baksida?
Finns det ironiska poesikrogar du inte kan vistas på i Stockholm längre?
För att du har sålt ut?
Ja, precis.
Nej, det har nog inte funnits någon jättestor baksida. För att man, även när man ger ut en bok liksom på riktigt, i fysisk form, så det är inte som att man tjänar jättemycket mer än om man bara skriver i tidskrifter då och då. Eller man tjänar nästan mer på att skriva underground-tidskrifter hela året än att få... Ja, vad kan det vara? Alltså, du kan ju inte ge ut hur många... riktiga diktsamlingar som helst. Så att om man får 20 000 vartannat år och sen ingenting på royalty, då tjänar man ju mer på att få så 700 från bänken eller en annan tidskrift. Alltså,
förstås.
Ja.
Men i det här rummet, jag tror både Gaspar och jag tillhör det liksom snittet som tycker att få ge ut någonting på hård perm, det är det absolut fetaste som...
Ja,
jag skulle kunna slänga mig i älven efteråt. Klar!
Då är man färdig.
men ingen har tyckt att jag har sålt ut, men priset har väl varit att... Priset kanske är att man blir intervjuad mer och mer, att man syns. Att folk har börjat så i vissa texter om mig citera saker jag har sagt i en intervju för 6 månader sedan, att jag liksom finns mer. Det är ganska jobbigt. Nu bryr jag mig inte jättemycket, men att de att jag kanske måste tänka efter lite vad jag vill ska liksom eftersöka mig och inte. Så det är väl kanske det enda priset.
Du måste börja skapa din liksom, kulturella persona. Ja. Det kan göra vem som helst utmattad, uttråkad. Liksom, bara tanken på det.
Du får göra som Gaspar, du får byta persona.
Hela tiden.
Var, vad ska man säga, 15 månad eller något?
Vindflöjel kallas det.
Fast ständigt i opposition.
Mm, just det, alltid hitta olika märkliga positioner och slå uppåt ifrån.
Ja. Ja. Jag tänker att det är... Att jag hoppas att det säger någonting om den här podden också, att vi inte kommer släppa det här direkt, utan att det kommer lite senare. Vi låter dig svalna lite.
Och det hade jag nog räknat med.
Den lilla, lilla punkighet vi har.
Den håller vi hårt i.
Helt ny singstrombon.
Ja. Du kommer alltid komma ihåg det här som din sista intervju.
Sista gången du var relevant i blickfånget. Göra sorti medelst kommentaren.
Det är ändå en ganska rolig sorts punk att hålla på om jag skulle så skriva en jättelång analys om Killinggänget om 6 månader. Alltså bara skriva ner allt som händer och lägga upp ett schema. Att man är.
Har du delat min och Andreas fascination för Killinggänget?
Ja.
Du är en Killingskalle också.
Ja, med viss avstånd.
Ja, okay. Ja. För jag antar att du också såg den här SVT-dokumentären. Ja. Ja, vad tyckte du?
Jag tyckte att den var väl så bra den hade kunnat vara, tror jag. Synd att Jonas Inde... Det var väldigt att Jonas Inde bad om förlåtelse för att han inte hade mejlet om att han visst hade blivit tillfrågad. Nej, men jag tyckte att den var bra. Det känns som att Schiffert är som Schiffert är. Och Robert Gustafsson är som Robert Gustafsson är.
Ja, de är väldigt mycket vad de är.
Ja.
Det är de. Men i ditt poesikollektiv, vem i Killinggänget är du i ditt...
Alla är lite alla, men det känns som att det är någon som är mycket mer Schiffert än mig och någon som är mycket mer Anders Lokko än mig, så att jag är nog kanske Johan Rheborg.
Ja, men det är sympatiskt.
Det är det verkligen.
Jag är ju tyvärr poddens Schiffert.
Ja.
Alltså minst begåvad, men utan mig skulle det aldrig funka. Och det vet jag, och det spelar jag stenhårt hela tiden för att behålla mig själv relevant.
Jag är en inde som vill vara en Rheborg.
Vi har funderat på också om vi skulle använda lite Patreon-pengar till att hyra hans den här fjällstugan som han kör en poddhelg med inde.
Mm.
Jag tror inte att han inte kan låta bli om vi smäller upp en studio där utanför. Det är antisemitismen. Ja. Bara som, vi får klippa honom hårt.
Tror man blir bortplockad från Spotify tämligen snabbt om man låter honom orera fritt.
Troligtvis på grund av psykisk sjukdom, men en så väldigt direkt antisemitism som man inte ser. Att varje gång han interagerar med en ny person på Twitter är hans första fråga, är du jude?
Mm.
Avväpnande.
Ja,
avväpnande.
Nu är inte jag det, men att säga nej känns ju så.
Det är nästan mer antisemitiskt.
Ja, att jag är så nej, det är inte jag. Inte jag.
Ja, han hade också, och Jonas Indes psykisk sjukdom och nazism, det är hemskt.
Mm.
Men att han startade YouTube-serien 10 000 judar, där han i varje avsnitt skulle avslöja en svensk framgångsrik jude, och sen slutade efter typ 12 avsnitt. Det är faktiskt bland det roligaste som har hänt.
Ja, det är kanske Killinggängets sista stora liksom så humorinstallation.
Ja, du, vad är det din mamma brukar säga om Henrik Bromander?
Att han ser ut som en man som behöver skriva ut lite demoner.
Ja, för jag har funderat på det, så jag har tänkt på Ali också. Jag vill att fråga dig liksom hur tvångsmässigt är ditt skrivande?
Väldigt.
Har du också mycket onda tankar som måste ut?
Ja. Ja, eller bara roliga tankar. Nu vill inte jag verka så som en förnumstig poet, men eller att man hör en väldigt, väldigt rolig formulering på typ tv och så kan man inte släppa den först man har skrivit ner den. Men det är väldigt, väldigt tvångsmässigt. Johan Jönsson, poeten, har ju liksom skapat ett dagsjobb hemma. Att han går upp 8, sätter sig ner, skriver, tar lunchpaus och skriver. Det kan inte jag skriver ingenting på 3 månader och sen dygnet runt i 2 veckor och sen ingenting. Men jag får ju lika mycket gjort.
Ja, men så att det är inte som att din lägenhet kryllar av post-its och lappar. Din telefon, där finns anteckningar. Ja.
Min lägenhet kryllar av post-its och lappar medan jag skriver en bok. Men sen är det rent.
Åh, vad skönt.
Ja.
om man skulle använda någon slags liknande som att det är någonting som liksom... Att språket är något som tar plats och tar mer och mer plats och sen så måste släppas ut. Liksom. Du känner igen det i en sån beskrivning av det. Ja,
ja, och det kan bli väldigt intensivt. Om jag får en idé och börjar skriva på ett nytt dokument så kan jag nästan inte släppa det förrän dokumentet är typ 120 sidor långt. Vilket är väldigt jobbigt för min förläggare nu att jag har så 5 böcker redo. Sen förstår jag också att kanske 4,5 av dem är lite för dåliga för att ge ut och kanske måste omarbetas. Men ja, det är som att det bubblar upp alldeles för mycket. Men det är ganska skönt, för då slipper jag tänka så mycket.
Sållar du någonting? För du är ju också en poster av rang. Alltså, men du har aldrig i bakhuvudet så här att tweetar jag det här så kan det inte hamna i min samling. Nej, utan det är allt.
Ja. Jag sållar ju när jag ger ut... Alltså jag är inte en spampoet när det kommer till böcker eller när jag skickar in till tidskrifter. Men jag, det finns väldigt mycket som jag har lagt ut på alltså diverse liksom, bloggar eller Substack eller på Twitter som är med i tidskrifter och böcker. Sen vill jag ju hålla, jag tycker inte att poesin är helt ohelig. Det finns ju vissa dikter som jag väldigt varsamt aldrig har postat eller tagit bilder på. Annars är jag nog spampoet. Det känns skönt att den möjligheten till att vara spampoet har riktigt inte funnits innan internet. Men internet har väl några bra saker som du får med sig.
Nej, just det. Vad skulle motsvarigheten ha varit i en annan historisk kontext?
Någon sån kung som skickar 800 brev.
Ja, just det.
Till en älskare som inte vill gifta sig.
Nej, precis. Eller någon slags galning på en krog eller ett torg.
Ja, alkoholister, galningar, barn.
Mm.
Ja.
Sanningssägarna.
Jag förstår om det här känns jättetjatigt för dig.
Ja.
Men din... debuten, Jag tänker bli äcklig. Den handlar mycket om äckel.
Mm.
Orkar du berätta någonting om din relation till äckel?
Det är ganska många olika sorters äckel. Jag tror att äckel, så som det förhåller sig, om det ska vara en röd tråd i boken är det nog snarare ordet äckel än en genomgående känsla. Men det har väl varit dels liksom teman kring mat och att äta för mycket och äta för lite och det äcklet som kan komma i relation till det. Det har varit äcklet som kan komma med till exempel långvarig depression eller liksom att ge upp att så inte diska, inte duscha, till och med alltså så lakanet har lossnat, man orkar inte rätta till det och sen så bara ligger man och är äcklig. Men det har också varit dels det äcklet som kan komma när man börjar förstå hur politik funkar och också hur kulturpersonligheter eller liksom hur kultursammanhanget fungerar. Att det finns något väldigt äckligt i att så vara på någon vernissage och få massa gratis saker. Och man märker att folk som har skrivit väldigt arga debattartiklar om varandra tycker om varandra väldigt mycket. Och sen kan man liksom inte heller, när man väl är där kan man inte rikta något riktigt hat mot det. För att det är ju människor som är trevliga och är snälla. Och om någon ger mig ett glas gratis champagne så kommer inte jag vara så av principsak så tackar jag nej. Så att det är väl att förhålla sig till det. Så det har liksom känts äckligt att vara i vissa rum eller vissa omständigheter.
Kurt Cobain-fällan, typ. Att man känner sig fångad och vad man än gör. Vet du, varje motståndspås man ställer sig i blir bara en del av ens persona.
Ja.
Och allting man försöker göra för att slå underifrån eller vara en outsider eller behålla lite punk blir bara det nya coola liksom, som tvättas och sugs upp i mainstream. Det är så jävla tragiskt att det slutar med hagelbrakar i munnen då. Och att det då också bara blir så här en t-shirt liksom.
Men det känns ganska skönt att finnas efter punken och 90-talet, för då är det nästan som att vi vet att vi inte kan vara subversiva på riktigt. Eller vi kan vara subversiva på ett estetiskt plan och vi kan göra folk upprörda. Men vi har inte någon så tom tro om att det här är någon sorts riktig revolution. Och då kan vi liksom leka med det begreppet och de estetikerna ganska mycket mer. Och sen du har det väl liksom gjort ganska många fler varv. Alltså att det är inte bara så att vara anti-etablissemang är en del av etablissemanget, utan även att vara så, att säga att det är en del av etablissemanget, att vara anti-etablissemanget är en del av, alltså det blir...
Man kommer inte ut, man är fast.
Nej, men det är som att det gör det här skämtet typ så, en socialismkopp på rea, typ, är liksom det mest vanliga. Det är det skämtet jag har hört mest under hela min uppväxt. Eller så, Che Guevara t-shirt. Alltså det är, att konstatera att revolutionen är kommersialiserad är liksom också kommersialiserat.
Ja, verkligen.
Vi har också pratat mycket äckel. Jag vet inte om vi gjort så mycket på band. Nej. För du och jag har lite motsatt relation till äckel. Eller vi känner äckel båda två väldigt starkt. Mm. Men du omfamnade och jag skydde.
Just det. Ja. Det var en sån uppenbarelse för mig. När jag läste Freud att äckel och upphetsning är tvillingkänslor.
Mm.
De ligger precis bredvid varandra. Det är liksom, man har sexualiteten och sen så har man skammen och äcklet. Som hämmar in, men också ligger precis bredvid. Och det är genom att manipulera de här två, eller dra erotiken igen, sila det genom de här två liksom membranen som man har, som är sex. Liksom.
Uh-huh.
Det klingade väldigt, väldigt sant för mig. Och har omvärderat mina känslor kring äckel.
Uh-huh.
Jag är också väldigt fascinerad av den meningen från typ, jag vet inte om det är så här Dr. Glass eller sånt där. Där en av karaktärerna beskrivs som göra en min hos en man som luktar på något äckligt men i hemlighet uppskattar det. Jag tycker det är så himla rolig mental. Man kan verkligen se det framför sig, någon sån sträng magister som luktar på något äckligt men egentligen tycker lite om det.
Och jag då på andra sidan är, har ni sett It's Always Sunny in Philadelphia, båda två? Den scenen där Frank har rakat hela kroppen och smort in sig i alkohol och ålar omkring på golvet. Den ligger mycket närmare mig. Smutsen sitter i håret, kroppen är äcklig.
Nej, jag är nog mer av att jag omfamnar det. Men det känns som att jag måste gå över en viss tröskel. Men sen är det, när man har gått över den tröskeln så är det ju nästan fritt fram vad som helst. Alltså om jag precis har duschat och borstat tänderna, då vill jag inte bli smutsig. Men om jag blir lite smutsig så kan jag nog rulla runt i äcklet. Nästan för alltid. Då blir det liksom, sen så blir det desto svårare och svårare att hamna i alkoholstadiet. Att bli en alkoholbebis.
Ja, vore det inte. Jag tänker att i mitt postrevolutionära samhälle så har vi liksom utvecklats förbi, ja, helst förbi kropp helt. Vi är bara någon slags svävande intellekt i en glasburk. Men som minst tänker jag att vi är helt liksom strömlinjeformade, helt hårlösa. Och helt rena.
Alla är klädda i såna.
Vi är Brian.
Ingen har någon doft. Ja, vi är Brian. Ja, det är vi. Vi ser ut som rymdödlor.
Ja. Jag tänker mig så här silvriga, glatta overaller. Och så rör sig alla väldigt, väldigt aerodynamiskt.
Ja, aldrig någonsin berör vi varandra. Utan vi passerar precis.
Vi susar runt som en sån, du vet, sån cykelvelodrom. Alltså, vid hög hastighet, bara på väg till viktiga platser.
Ja, ja, det låter skönt och fräscht. Det är mycket politik också för den som följer dig i sociala medier.
Ja.
Ja, vad är liksom ditt politiska, hur får du politiskt utlopp?
Det är väl, alltså det är ganska vanliga kanske, gå på demonstrationer och hålla på så. Men sen är det väl, alltså via att skriva. När man just skriver om politik, kanske rent poetiskt, om man inte är liksom filosof och håller på med det, så finns det ju till slut har man ju skrivit allt. Eller så känner man att Athena folk redan har skrivit det. Eller så. Det är väl därför liksom samtidspoesin, när den ska förhålla sig till politik, nästan aldrig förhåller sig till det liksom sakpolitiskt. Utan det är så vi ska bryta upp språkliga hierarkier genom att bygga ett system av bla bla bla. Alltså man skriver aldrig att någonting är bra eller dåligt, utan man politiken ligger implicit i texten.
Tänker du på den boken som en politisk handling, liksom, att skriva den?
Jag skriver ju om politik, men det känns också som att man måste ha någon sorts, även om jag tror att konst på flera plan kan vara politisk eller kan ha viktig betydelse eller vara revolutionär, så känns det ändå som att man måste förhålla sig till det som att det inte är det. Så att när jag skriver om politik handlar det mer om mig, kanske, eller vad jag tycker och vad jag vill få ur mig, än att jag tror att den här boken är liksom politisk i sig. Men det är ju en politisk bok. Sen vet jag inte om att ge ut den här en politisk handling.
Hur har det varit i mötet med så här media och intervjuer och sånt där? Får du liksom spetsiga politiska frågor då? Eller?
Nej, för Kultursverige är så rädda för det. De vill nästan bara prata om vad jag tycker, eller jag vet inte om de är så rädda för det, men antingen så är väl alla lite vänster eller så frågar man mer om så processen bakom boken.
Just det.
Och det känns som att det är det enda folk frågar om. Eller hur det känns att bli utgiven så ung.
Ja, det är klart, du har de här standardfrågorna, hur skriver du, hur känns det att bli utgiven? Men har du fått någon curveball eller någon, har du varit med om någon liksom intressant intervju?
Nej.
Vill du hänga ut någon? Så?
Finns det någon intervju du har tackat nej till?
Nej, inte än, men jag har inte fått, Lundagård. Men det kändes ju också, jag vill inte åka ner till Lund och de vill inte ringa.
Och Lundagård är en kår? Nej.
Det är studenttidning i Lund.
Det är studenttidning i Lund.
Som vill intervjua mig om hur stämningen är i Kultursverige, och det vet inte jag om jag kan. Så den, men det tackade inte nej av det principiella skäl. Men jag har inte fått så konstiga curveballs. Det är väl, alltså det var väl att en ganska ung intervjuare frågade mig så, mamma eller pappa? Vilket kändes som en väldigt men det är väl kanske inte en jätteallvarlig curveball.
Men också
en
väldigt intressant fråga, för att den är ju både otroligt liksom enkel och dum.
Ja.
Men också ganska intressant.
Ja, men jag kände också att jag kan inte svara. För att det är så, mina föräldrar kan ju läsa det. Alltså det,
ja, det är nästan den förbjudna frågan.
Ja, och om jag hade varit pappa, så känns, jag kan ju rent logiskt ha förståelse för att det är inget fel på mig. Barnen kanske tycker om mamman mer. Men jag hade ju inte, det hade ändå inte varit kul att läsa.
I Lundagård? Ska alla Lundstudenter?
Ali Alonsos två frågor han vägrar svara på. Är du jude och mamma eller pappa?
Det är mina två gränsfrågor. Nej, men jag tror att eftersom att boken inte är explicit politisk, även om den är det i vissa dikter, och den liksom inte kallar sig politisk, så vill folk inte fråga om det. Folk pratar liksom nästan bara om det är Athena Farrokhzad eller Johan Jönsson. Och sen är det ju också, det är så konstigt med poesi i Sverige nu, liksom all samtidspoesi, om man räknar från 90-talet och nu, det är inte bara så som i Kultursverige att man säger att alla är vänster, utan alla är ju liksom kommunister, även de som är liksom litteraturvetare och alltså alla de konstiga samtidspoeterna är ju typ kommunister, förutom några få som skriver sonetter. Men så att det blir liksom att skriva en, inte bara en politisk bok, utan en väldigt politisk bok. Eller att, alltså, att till exempel liksom vara för politiskt våld är liksom inte konst. Alltså ingenting är kontroversiellt.
Finns det en liksom samtida svensk högerlitteratur? Alltså har de en krets eller en sfär eller några stora namn eller... liksom vilka böcker, är det typ så, vet du, Hollebeck som de liksom även i Sverige läser, det är den stora namnet, eller för att jag kan
vänstern älskar honom också.
Ja, precis. Nej, men verkligen. Och det är inte så, för att jag menar, det är inte så att det finns, jag kan verkligen inte komma på någon svensk så här uttalad högerfattare eller liksom en svär eller så här.
Andersson.
Ja, Camilla Läckberg.
Okej. Okay.
Ja. Alltså, det är inte... Men är hon som, det känns som att, nu vet inte jag vad hon tycker.
Ja, men hon är moderat. Ja, okay. Hon är öppen moderat.
Ja. Ja, okej, men jag tänker kanske lite, alltså lite inte bara borgerlig eller så här högborgerlig, utan jag menar liksom, alltså en radikal höger. Alltså, de har sina kackiga jävla YouTube-kanaler, det är vad de har liksom.
Ja, de gör ut självbiografier och särsamlingar, men det känns inte som att de är, alltså som att det är, alltså, eller det är ju, nu vill inte jag vara elitistisk, men det är ju kanske i första hand liksom en formmässig samling då. Ja, vad heter det? Lamotte är väl liksom författare också. Det finns ingen så höger kanon.
Teratologen.
Ja.
Men han flydde frågan å andra sidan.
Men vänstern älskar honom också.
Ja. Jo, men det är väl för att om vänstern då är liksom litteraturintresserad, så är det så här bara, ja. Han är väl nazist, men fan vad bra det är liksom. Det kommer väl ändå göra.
Ja, vet ni vad det är? Framförallt både teratologen och Holbeck. Vad är den starkaste känslan de två författarna väcker?
Ja, det är äckel.
Det är äckel.
Ja. De vältrar i det.
Men det konstigaste med höga författare är väl, för alltså om vi tar till exempel Lena Andersson eller Houellebecq, att skapa väldigt bra skönlitterär prosa kräver ju att man tar ganska många liksom mänskliga impulser och viljor och inte värderar dem, och man beskriver inte människan som rationell och så, ingen är alltså så. Men, och att de personerna lyckas med det ganska väl, och att Lena Andersson och Houellebecq skriver ganska dynamiska karaktärer som verkar trovärdiga, och det är inte så att om någon är invandrare så är den bara ond, utan alltså det är så. Och då blir jag alltid så förvånad när de pratar liksom offentligt i intervjuer och inte tycker det. Alltså jag förstår liksom inte hur det går ihop. Att Lena Andersson då i intervjuer beskriver människan som en så rationell individ som bara gör det som är bäst för en själv hela tiden. När ingen av hennes karaktärer är så. Alltså hon verkar ändå fatta hur människor funkar.
Precis som att i teratologens fall var det så tydligt att det fanns en privat person och en pseudonym. Liksom. Ja. Men Lena Andersson som romanförfattare kanske också är någon mening en annan
än liberala debattören.
Ja.
Och Houellebecq som pratar om... Han känns ju, han har väl transcenderat extremhöger. Han är väl bara...
äcklig.
Ja,
bara äcklig.
Bara äcklig.
Man skulle kunna göra ett case för den äldre Jan Myrdal också kanske.
Ja.
Usch, det är många av mina favoritgubbar.
Ja. Nu, men det här är nog ingen spaning eller intressant på riktigt, men jag tycker det blir någon jättekonstig dissonans i min hjärna när någon som verkar kunna alltså har en ganska bra en förståelse av världen som jag håller med om och som känns dynamisk i skönlitterärt skrivande sen inte har det alls när den pratar. Eller att alltså samma med Jan Myrdal, att han kan, när man läser honom kan han, verkar han verkligen mycket snällare än vad han är. Eller hur han verkar när han inte är skönlitterär.
Vi satt här och spekulerade innan du kom i, ja men, finns det underground och vad känner man för att bli insläppt, kan man vara utanför? Så funderade vi på ifall du hade debuterat 2018 och Horace hade ringt till dig och sagt, kan du ta den elfte stolen, det är kris i akademin.
Ja. Vad jag hade svarat? Jag hade nog svarat...
Tar du det champagneglaset? Så att
nej, inte det. Jag tog, det finns, jag har ändå etablerat några gränser för mig själv. Det svåra är nog, alltså hade jag hade jag varit 63 och fått ett samtal från Horace, så vet jag inte om det är lika säkert på att jag hade svarat nej. Men även där finns det ju, det är inte bara moral, utan det är även självbild, tror jag. Det är samma som om så kungsängar hade bett mig skriva en dikt till en reklamfilm, så hade jag väl kanske inte tyckt att det var omoraliskt av mig att ta de 100 000, men det hade också inte känts så coolt att synas på den reklamen. Det var väl, det är väl också, i kultursammanhang så är det väldigt ofta man hamnar i liksom i relation till Jan Emanuels olika fester, och där tror jag också att jag har dragit en gräns. På bokmässan hade vi någon så exklusiv bokmässan middag med inbjudningar, och då var det så, när middagen var slut åkte man en hiss upp till Jan Emanuels svit direkt.
Jag tror inte jag hade kunnat tacka nej till Jan Emanuels fest. Jag tror jag hade nog hoppat in i hissen och tagit det champagneglaset. Hallå gubben.
Det går att vara underground om underground är en estetisk kategori och inte någonting som är på riktigt.
Ja, jo, och jag kan också tycka att ju, nu är ju både jag och Aspar är ju 10 plus år äldre än dig.
Mm.
Men det enda kapitalet vi har kvar är ju självbilden lite cool. Så den gränsen blir så himla viktig att hålla ju äldre man blir.
Man skyddar den mer och mer liksom desperat. Och man inser också att det är liksom hur det som skiljer en från de icke-coola bara blir en tunnare och tunnare strimma liksom, som försvinner i takt med hårlinjen på något sätt.
Ja, för om man är nu en 30 plus, äcklet har kommit i kapp, hårfästet är, ska vi inte ens prata om, man har ett jävligt svennigt jobb, ja, men då får man liksom klamra sig fast vid att man åtminstone sa nej till.
Jag säger fula ord på en podcast ibland.
Men just liksom så sellout och underground och punk eller inte, och känns så, det blir så konstiga kategorier, just inte i litteraturen i stort kanske, men just inom poesin, för att liksom grupperna mellan vad förläggare tycker om en, vad läsare tycker om en, vad den breda massan tycker om en och vad kritiker tycker om en kan vara så olika. Att jag känner ju, när jag bara höll på med tidskrifter och liksom sökt, och det vi bara liksom så sökte massa kulturbidrag och tryckte massa små tidskrifter och delade ut, då hade ju vi fler läsare än vissa poeter som har blivit utgivna på stora förlag, för att ingen köper de böckerna. Så att då det blir det ganska svårt att förhålla sig till vad som är underground och inte. Men vi försöker, alltså vi har ju vår tidning Babo, där vi ändå försöker vara lite edgy och coola så gott det går.
Ja, det tycker jag verkligen ni ska fortsätta göra. Jag skulle säga att ni lyckas ganska bra också.
Ja.
Ja, ta det från en gammal äcklig svenne. Det ser ganska coolt ut.
Vår nästa tidning är tema Carl Bildt. Och då hade vi en kompis som var jurist och läste igenom pdf-en innan och sa, ni måste ta bort det här. Ni kan bli polisanmälda. Ja, det champagneglaset tog vi. Vi ville inte bli polisanmälda.
Nej, nej.
Men det är, man får inte skriva en dödsruna för någon som lever där man explicit skriver.
Nej, men det handlar om att balansera på den knivsäggen hela tiden.
Ja.
Det är ju heller inte jättekult att vara 30-årig kille och ha en podcast.
Nej, men det
ska gudarna veta. Både jag och Spar som har gjort politik ihop i många år, liksom på ett mer öppet sätt än vad vi gör nu. Det är också bara att konstatera att det är ju väldigt få exempel i våra politiska liv som det är tusentals människor som har lyssnat på vad vi har att säga.
Ja.
Och på så sätt är ju den här podden i någon bemärkelse lyckad politik. Eller?
Ja, jag har ändå lyssnat på den här podden väldigt, väldigt länge. Och har ändå haft en relativt stor inverkan i liksom teoretisk uppfattning av världen eller nya tankar eller att få reda på saker.
Det är en skrämmande skrämmande tanke, men det gläder oss också.
Ja, men det känns ju så konstigt. Jag är ju liksom 20 och jag har väl lyssnat i kanske 2-3 år, så då var ju jag ett barn då. Och då har man inte läst alla böcker än. Men ni pratar om
dem.
Barn ska inte lyssna på den här barnen. Men för att bolla tillbaka den frågan och göra den, tvinga dig att sitta med obehaget.
Ja.
Har du träffat människor som du har påverkat med din poesi? Liksom? Hur känns det?
Det känns, ja, och det känns ganska jobbigt, för det är 2 år yngre jättestöriga killar oftast som skriver liksom väldigt, väldigt snarlik poesi och är ganska högljudda och ironiska och konstiga. Och jag blir ju hedrad, men det känns också väldigt konstigt. Eftersom att jag inte tycker att mitt budskap är direkt skadligt, så kan inte jag ha ansvar över att någon går i en gymnasieklass med en kille som skriver flippig poesi på grund av mig. Men det har ju kommit upp. Det finns ju så ändå ganska många scener i Stockholm där det är väldigt unga som läser. Och då har ändå haft kompisar som har varit... Alltså att jag har hört folk säga om någon 16-åring. Alltså, ja, vi fattar. Du läser Ali Alonso. Du behöver inte skriva så konstiga dikter. Men det är väl fint. Jag önskar att de... Jag vill ju inte att de läser mig. Jag vill ju att de läser det jag tycker är bra.
Just det, precis. Man vill ju... Exakt, så är det ju alltid. Liksom. Ja. Bara, det jag gör är bara trams. Men så här, de jag drar inspiration från, det är bra på riktigt. Liksom. Ja. Det är egentligen det man vill formulera och skicka vidare. Eller så.
Ja.
Vem vill du skicka de här störiga killarna till?
Horras med sitt champagneglas.
Fan, jag hörde, jag tror att det var Myrna och, nu minns jag inte hennes parhäst i podcasten, Saga i podcasten Forum, som berättade att när Horras doktorerade på 90-talet, så hade han inte en enda referens.
Oj,
ja.
Men nu tycker jag om honom.
Det känns otroligt. Det är väldigt få människor som skulle komma undan med det. Men Horace gjorde det.
Han kom på allting själv.
Mm, det var helt unikt tankegods.
Kom till honom i drömmar. Så. Fotnoten, this is known. Det här är uppenbart.
Så som vi alla vet.
Så som vi alla vet. Så, ja. Men det, är mycket, det har jag nu också märkt när man debuterar nu och andra läser den. Hur mycket, alltså bara att vara etablerad och lite gammal, hur jävla mycket man kommer undan med i relation till, eller att så lite äldre poeter kritiserar vissa grepp. Nu låter det som att jag bara är arg på att folk inte tycker om boken. Men, eller så kan kritisera vissa grepp i mig eller andra yngre poeters saker som de håller på med själva hela tiden. Eller som... någon annan som är 20 år äldre än mig håller på med, men får jättebra recensioner. Jag menar att folk har skrivit att den är så lite för lång och osammanhängande, när det finns så poeter som ger ut diktsamlingar på 5000 sidor som inte alls är sammanhängande överhuvudtaget. De har gjort det i 30 år, så att nu är det. Och där känns det också som att Horace Engdahl, han kan ju skriva en hur dålig bok som helst, och han hade ju kommit undan med det.
Garanterat.
Ja, det var ju hans senaste bok att han pratar med någon filosof på en tunnel eller på en spårvagn.
Jag har tänkt att förklara världen för en filosof. Det kan inte varit lätt på... Han måste ha haft tufft liksom, i gymnasiet. Horhorras kan jag tänka mig att han kallar det.
Horas.
Ja. Och sen så tog han sin revansch när han satt och skrev. Så inte en enda jävla fotnot ska det vara. Jag vet allt.
Har du den drivkraften? Drivs du av någon revanschism? Liksom?
Nej.
Den här boken är inte en hämnd på någon.
Nej.
Ingen så svensk lärare i nian som har sagt att du är värdelös? Eller?
Nej, de har tyckt om mig. Ja. Nej, men ingen jättestark revanschism. Det finns väl en viss revanschism mot några få. Men det är väl ingen stark drivkraft. Det som jag kände mest var när den här boken kom ut, var väl alla förlag som hade refuserat den. Att det blir så... Ni hade kunnat.
Mm, ni hade kunnat stå här med mig nu.
Men nu står det Norstedts med mig.
Ja.
Hur har liksom mötet med den delen av litteraturvärlden varit? Det känns ju mysigt att gå på poesiuppläsningar i Stockholm med unga, intressanta, dynamiska poeter och sådär. Men Norstedts, vad hände där liksom?
Det har varit konstigt i perioder. Men annars har jag bara liksom suttit på olika kaféer och kontor med min förläggare. Som är liksom Jenny Tunedal, också utgiven, ganska etablerad poet. Och då har det ju bara blivit att hon, alltså som så olika feedbackrundor, eller att jag bara pratar med henne. Sen har det blivit konstigt när hon säger så, ja, här är marknadsavdelningen, skicka in alla olika event du vill att vi skriver upp dig på. Alltså jag vet inte, eller en pressfrukost var jag på, det kände också jättekonstigt.
Oh, berätta, hur går en pressfrukost till?
Vad är en pressfrukost?
Det sitter en massa journalister och får gratis frukost, och sen får alla nyutgivna författare gå upp på en scen och presentera sin bok i 5 minuter.
Wow.
Oj, 5 minuter är länge.
Ja.
Det är länge att stå och prata om en bok.
Ja.
Shit. Ja. Ställer de frågor sen också, eller sitter de bara och trycker i
sig? De sitter och kryssar i vilka böcker de vill ha recensionsexam.
Oj!
På ett papper.
Oj, vilken anspänd situation.
Ja.
Vilka stod med dig? Det är som slavmarknad. Litterär slavmarknad.
Ja. Men jag är mer nyfiken än på journalisterna. För journalister vet man ju, slödder, liksom scum of the earth. Men däremot... Finns det, tittar man lite snett då på någon debutant som horar ut sig lite för mycket? Förstår du? Finns det någon som är lite för spexig?
Ja, jag vet inte om man tittar snett, men det var ju en kille som... Jag blev mer orolig, för det var ju en kille som delade ut Friex som han hade med sig till journalisterna. Mm,
skamlöst.
Ja, och det jag kan tycka att det kan vara liksom lite uppfriskande att vara så skamlös. Men då, jag kände mer att journalisterna inte tycker om honom. För de kan vara väldigt så uppnosiga. Eller väldigt, det är väldigt ofta om man utbyter två ord med en journalist. Så säger de så, nu kan inte jag recensera dig för att... Nu har vi träffats typ. Alltså det är ju, vissa håller, ser på sig själv väldigt högt, speciellt kulturskribenter.
Det är för att de vet att de har noll riktigt värde. Alltså är man nere i typ så i Palestina och liksom så här täcker ett folkmord, då gör man ju liksom någonting för mänskligheten. Men om man recenserar poesiböcker, då är man liksom, då är man...
Speciellt om man inte är författare i första hand. Alltså bara sysslar med det. Så de är ju också absolut bittrast oftast.
Men det är för att de vet att de är parasiter. Det är bara...
Ja, och det enda som kan ge dem lycka är att totalt pissa på andra som har lyckats.
Men de sitter ju bara och väntar, de bara trummar med fingrarna på att få slita någon i stycken liksom.
Ja, för det är också där undrar jag också, vem blir, pluggar så mycket litteraturvetenskap utan att vilja bli författare?
Nej, men det vill de allihopa.
Ja.
Det kan vi konstatera. Det.
Alla har några manus liggandes på någon hårddisk liksom.
Ja, de är också så mycket mindre liksom skärmiga en musiklärare som ändå är samma.
Ja, just det.
Ja.
En musiklärare är lika uppgiven. Ja, inte ett jävla as.
Nej. Men jag tänker också att många av dem har nog tänkt på kulturrecensent som en genväg till egen publicering, eller hur? Och det funkar ju.
Ja. Alltså, att vara kulturskribent i några år och sen debutera funkar.
Precis som att vi bara ser det här som vår väg till P3.
Den långa vägen till den långa marschen till P3.
P3 är tredje internationalen.
Just det.
Så kan man bli som ett radioprogram.
Snälla, kan inte någon institution bara svälja mig och göra mig ofarlig? Jag vill så himla gärna bli...
Jag har väntat så himla länge.
Jag vill bara bli alienerad till det här portprojektet. Det är det enda jag önskar.
Får ni se hur många radioapparater ni kan få utkastade ur fönster?
Just det.
Jag vill ju gärna tänka att jag är mest trolig att bli upplockad. Det skulle göra mig så himla arg ifall SR kom för Tor.
Ja, jo. Då gav honom ett eget program.
Ja. Ja.
Jag fick intervjua honom.
Torsdag med Tor. 10 minuter Tor på en torsdag.
Han skulle också tacka nej, vilket gör mig ännu mer rasande.
För du hade ju aldrig kunnat låta bli.
Nej, jag tagit det direkt. Ja, du och jag hade aldrig sett sig.
Och dessutom hade du varit kontraktbunden till bara att tala väl om hår. Så du hade bara, jajamän. Åh, fest hos Jan Emanuel.
Absolut. Jag kan skriva en lite syrlig recension av Emanuels fest.
Just det. Tillsammans med Jan Emanuel.
Jag tänker ändå att det var kaxigt av Jan Emanuel att när man nu är alltså så rik och har den liksom den sviten, att bara ha så två boxar jättebilligt vin och knappt vara med på festen.
Var det det som var festen?
Ja, Castillo del Gredos boxar. Jo, men Castillo del Gredos och Jan Emanuel gick och la sig 22.
Men det låter som att Jan Emanuel har liksom tagit över den stafettpinnen ifrån Jan Guillou.
Jag tror du ska säga Jean-Claude Renaud.
Ja, för någonting säger mig att den hissen alltid har gått upp till Guillous svit.
Ja.
Guillou gick inte och la sig.
Nej.
Men han är mindre intresserad av vilka som är i hans svit och mer intresserad av att supa.
Ja, festen i sig.
Ja,
men det, ja. Han har nog tagit den stafettpinnen. Annars har väl liksom, vad jag har hört, nu har inte jag varit, jag har inte liksom varit med så länge i det offentliga kulturlivet. Jag har liksom mest suttit och skrivit på min kammare och sen kastats in. Men från vad jag har hört på bokmässan så har ju liksom den stora svitfesten som grisfenomen nästan försvunnit. Och att Jan Emanuel nog försökt återuppliva den, men att det gick ganska dåligt. För att han var rätt dålig på det.
Ja, men för att Jan Emanuel är dålig på fest. Det tänker att man ser på honom också.
Men att han vill gärna ha imagen av att vara en så galen champagnekille.
Men egentligen blir han väldigt, väldigt trött 21:30. Ja. Och sen kämpar han en halvtimme till innan han går och lägger sig.
Men det kändes ändå som ett ganska bra prank att jättemånga av Kultursverige hade förväntat sig så kaviar och ett helt bord med champagne. Och sen så var det bara några boxar. Och ett helt vanligt hotellrum.
Boss move.
Okej, om ni får välja en svitfest att gå på, var?
Överallt, när som helst.
Jag tänker att det ska vara litteratur, eller åtminstone kulturrelaterat.
Sverige.
Ja, Sverige.
Får vi röra oss i tid? Eller är vi fast i tid?
Jo, men det kan du få göra. Jag tänker att bokmässan har ju internationella gäster också. Alltså vill du hamna i säng med Holbeck så är ju inte det en helt omöjlig fantasi.
Nej, det är sant. Okej, jag kommer säga någonting skit. Jag hade jättegärna suttit och druckit ett par öl med Peter Englund och pratat om 30-åriga kriget. Det hade jag tyckt var fantastiskt.
Du är också väldigt skicklig på att manövrera en fest. Alltså jag vet att hade den hissen gått upp så hade du hamnat bredvid
absolut.
Englund.
Jajamän, så hade det varit. Jag tror han hade varit helt ointresserad av att prata med mig å andra sidan. Jag tror inte jag har någonting att tillföra. Men jag hade försökt tvinga mig på ett lite obehagligt och jobbigt sätt.
Ja, nu blev jag lite sugen på att se Jan Geo i en svitfest. Bara för att se vad som händer. Det känns som att man inte får se honom så mycket förutom när han sitter i olika Babel-intervjuer. Men annars så behöver jag nog inte önska så mycket. Det är ju, alltså så, Welbeck, jag känner ju ändå några få i 30-årsåldern som har blivit tillfrågade om att få följa med Welbeck och hans fru till ett hotellrum. Ja, alltså det sker ju.
Dörren är på glänt.
Det sker ju hela tiden. Och det är ju liksom på... Man fick ju morgonen efter på bokmässan videor från att alla hade varit på så Leonidas Aritakis hotellrum.
Det är den hotellrumsfest som jag minst önskar mig i hela världen att vara på. Elevrådsfesten med Leonidas på flamman. Jävla 45-åring som tror att han är edgy för att han pratar om hur mycket han gillar knark.
Han hatar den tråkiga vänstern som inte vill festa. Han är den roliga vänstern som vill festa.
Åh, oh, gud. Stå och säga det. Ja.
Nej, du kommer inte undan, Andreas.
Jag kommer inte undan. Alltså, Jan Guillou står ju väldigt högt på listan över män jag önskar vara min far. Myrdal gör det ju också. Men frågan är vem som är bäst på fest.
Men det är också någonting som har hänt med författaridealet att alla... Författare har ju självbilden av att vara bäst på fest. Alltså det är liksom, det är väl Hemingway och hans konsekvenser. Det har varit förödande för samhället. Eller att alla har självbilden av att de är så intellektuella by day och alkoholister by night. Så att alla vill ju bli jättefulla på bokmässan och ramla in i någonting.
Men det är väl också någon sån elevråd eller så nördrevansch liksom.
Ja, väldigt
det är faktiskt tufft med böcker. Vi kan också dricka mycket öl.
Ja, okej.
Okej, jo men jag har det. Vad heter den mycket yngre franska författaren som har skrivit jättemycket om klass?
Edouard Louis?
Ja, där har vi det. Ja. Han känns jävligt strulig också. Jag tror att det är en bra fest. Tror jag.
Just det. Det är också kaxigt att skriva så jävla korta romaner.
Och skriva samma roman om och om igen, fast lite bättre varje gång.
Ja, om barndomen, otroligt. Om pappa, om mamma. Ja. Det hade nog varit något. Känns också som att han hade kunnat, att han hade liksom bränt sin så jättetydliga estetiserad arbetarklassidentitet och hade kunnat ta en så jättestor svit i något hotell.
Ja, och han hade varit helt ointresserad av mig också. Eftersom han har varit så öppen med att han med sin väldigt målmedvetna klassresa, att han har sökt sig till väldigt rika människor och bytt utseende och namn. Jag har inte haft en chans. Han spottat åt mitt håll. Och det är en bra anekdot.
Ja.
Mina vänner,
Det
har passerat en timme.
Ja.
Det här gick ju väldigt lätt trots avsaknad av manus.
Ja, det gick väldigt fort.
Jag hoppas vi inte bara har tjatat samma frågor som Expressens kultur.
Ja, ni verkligen inte.
Nej. Vill du pusha för någonting?
Alltså det är ju svårt att veta när det här...
Ja, men det kommer mitten till sent i mars.
Ja, någon gång i mars ska jag hålla en workshop på ett bibliotek här i Göteborg om man vill skicka sina barn dit. annars så finns Jag tänker bli äcklig ute om man vill köpa den. Babo, min tidning, tema Carl Bildt finns nog inte i bokaffärer överallt, men man kan höra av sig till mig på Twitter eller Instagram så kan vi nog skicka en tidning.
Grymt, tusen tack för att du tog dig tiden att komma hit.
Tack.
Gaspar, om man vill appropriera oss, hur ska man göra då? Om man jobbar för Sveriges Radio till exempel och det är jävligt tajt budget nu.
Just det, då kan man gå in på www.patreon.com och så kan man dunka in en hundring och sen kan man skamlöst ladda ner och sno segment av vår podd och sen så sända dem i radio som om det vore ens egna.
Absolut.
Ja.
Tack och hej, vi hörs.
Ha det bra.
I want a war between the rich and the poor. I want to fight and know what I'm fighting for in a class war.
last walk, this walk, that